Vi på Tre Företag bygger ut, utvecklar och förbättrar vårt nät så att du som företagare ska kunna jobba effektivt och med pålitlig uppkoppling. Med Tre Företag kan du vara trygg i att din verksamhet är online dygnet runt och att vi täcker dig. Välkommen till Tre Företag.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Hallå och välkomna till vår podcast Kulturbarnen, avsnitt 29, och jag heter Ida Therén.
Och jag heter Pontus Wolf.
Woohoo! Välkomna!
Välkomna!
Och jag ringer in från Los Angeles, närmare bestämt Beverly Hills, och det är min sista dag i USA för den här
Oj! Resan. Får vi ta del av en av de timmarna på din sista dag? Vad är ärofyllt?
Precious. Ja. Ja, det är lite speciellt faktiskt. Jag har ju varit här nu i 3 veckor.
Mm.
Och det känns lite skönt att åka hem. Jag har faktiskt längtat hem jättemycket.
Jaha. Härligt. Beror det på liksom saker du... Ja, hur funkar längtan hem? Det var så länge sedan jag var någonstans. Men att liksom... Saknar du rutinerna i Sverige, eller är det att så här, är du klar med där du är, eller liksom vad är det som drar?
Gud, vilken bra fråga, och vad fint du formulerade det. Hur känns det att längta hem? Det var så länge sedan jag var någonstans. Ja. Det är ju en dikt. Det var jättefint, tycker jag.
Tack.
Känns det att längta hem? Mm. Det här kan bli en hitlåt, alltså.
Ja,
det var
absolut.
Så länge sedan jag var någonstans. Ja. Det tycker jag var en jättefin rad.
Det har varit noll inspiration här i 2 år, så att det kanske är... Det är bra om jag skickar iväg dig och sen pratar med dig på någon annanstans.
Men frågan liksom, hur längtar man hem? Det är ju en jätteintressant fråga.
Mm.
Jo, för mig har det nog den längtan mycket handlat om att jag dels saknar mina rutiner. För jag har varit så inne i att skriva min bok och jag tycker det är så underbart. Det är typ för mig, som sagt, jag har ju skrivit här också. Men jag har verkligen tyckt om att ha de här rutinerna. Sen har jag liksom gillat att vara i Småland också. Alltså att vara det här lite väldigt jordade miljön och lugnt och tyst, och här är allting uppe i luften. Och sen har det varit dels då att jag känner mig ganska klar med den här miljön. För er som har missat avsnitt, så har jag alltså bott här i några år tidigare i Los Angeles. Och jag har liksom åkt hit och skulle hämta mina saker som var utspridda överallt och sådär, och min dotter så träffade sin pappa. Men hela den här upplevelsen var ganska liksom full av oro och stress och inte sådär jättelugn.
Nej.
Och jag har nog saknat känslan av så här förutsägbarhet hemma, tror jag.
Mm.
Av att veta ungefär vad som händer, dels på grund av rutinerna men också på grund av miljön som är väldigt såhär alltså samma varje dag och sådär.
Mm.
Och just nu, jag har ju då äntligen fått sakerna från mina förråd, och det har varit känslomässigt väldigt ansträngande, måste jag säga, och jag har sovit dåligt, och även i natt låg jag, nu har jag äntligen då fått ihop allting som jag ska få med mig till resan, och skänkt jättemycket och slängt en del också.
Mm.
Och det var mycket som saknades som jag hade tänkt, och det är lite en konstig känsla att liksom ha en bild av saker som man tänker att man äger. Mm. Och så ligger de någonstans ute i världen. Och sen så finns de, inser att de finns inte. De har inte blivit fel sorterade eller stulna.
Åh,
eller
nej.
Vad som har hänt med grejerna.
Ja.
Och då blir man så här, oj. Det är liksom det är en konstig känsla, för det är en ofullständig energi på något sätt. Alltså man har liksom inte riktigt fått säga hej då till de här. Och man har gått runt och tänkt att de fanns, men de fanns inte. Och alltså, det här är ju bara saker. Det är ju inte människor. Så det är verkligen ingenting stort. Men på något sätt har det påverkat mig känslomässigt att känna så här en otrygghet av att jag inte riktigt vet vad som har hänt med sakerna. För det var lite ganska mycket drama inblandat. Jag kan göra en väldigt snabb version då, utan att gå in för mycket i detalj. Men jag hade alltså en väldigt nära vän som jag var väldigt god vän med som bodde ovanpå mig, alltså ovanpå, mm. våningen ovanpå mig, en äldre dam. Och vi var jättenära och umgicks varenda dag i princip. Och hon passade ofta min dotter och hon hade min hund mycket. Och ja, vi var jättetajta helt enkelt. Vi brukade kolla på tv ihop och hänga och så här.
Mm.
Och sen när jag skulle åka till Sverige, då var jag egentligen bara tänkt att jag skulle åka ett halvår. För min bok skulle släppas i Sverige och jag hade... Det var ju pandemin och min dotters skola var stängd och jag bara, jag pallar inte mer. Så då åkte vi till Sverige och då lämnade jag ju mina grejer hos henne. Hon bara, du kan lämna här, det är inga problem. Bara lämna allting här och så.
Mm.
Jag bara, okej, då gör jag det. För jag skulle hyra ut min lägenhet.
Mm.
Sen då blev ju pandemin lite längre än jag hade trott. Och ja, vi stannade kvar i Sverige. Och det är också därför jag hamnade i Värnamo. För vi stannade kvar. Vi skulle vara hos mina föräldrar ett halvår. Och sen stannade vi kvar där. Och nu är vi kvar fortfarande. För att min dotter ville vara kvar i samma klass.
Mm.
Ja, så det är lite lång historia. Men kontanten är i alla fall att min goda vän. Som var redan sjuk i cancer sedan många år. Hon gick bort i våras plötsligt.
Ja.
På samma dag som jag träffade. Blev ihop med min kille. By the way. Väldigt poetiskt. Och då är det så här. Plötsligt så är alla mina saker hos henne och då kommer hennes dotter in och ska liksom sortera ut dödsbot och typ mina saker.
Ja.
Så plötsligt så här, mina saker ska bort inom 2 veckor. Jag bara, jag kan tyvärr inte komma in i landet. Mm. Så jag fick ju så här pull in favors från alla möjliga håll. Och bara, så skulle du kunna åka till den här lägenheten och hämta ut mina saker och dra av dem någonstans och... Alltså det var ju jättekrångligt.
Och då är det så säkert då... liksom blandat superviktiga klenoder med typ t-shirts.
Exakt. Och låt oss säga så här. Det var lite fler t-shirts som jag fick nu.
Åh nej.
Än de andra.
Ja.
Så jag sitter liksom, jag ligger vaken på nätterna och bara så här, åh, vad är det för saker? Jag försöker liksom sortera i huvudet, så här, vad är det nu som jag blivit av med? Inte så mycket, allting går ju att ersätta, men just, eller mer eller mindre, men just den här känslan av att få lite ordning, det blir så rörigt i huvudet, bara just det, vänta, hade inte jag en, eller hade jag den?
Oh.
Så, det är bara så här, massa, men jag har ju landat i att det mesta går ju att ersätta, utom då ett gäng teckningar och konstverk som jag har fått av vänner, bekanta, folk jag har intervjuat, även saker jag själv har gjort, de får jag nog bara acceptera att de får jag inte tillbaka. Men de objekten går ju att ersätta.
Ja.
Men det är bara lite, det är mycket känslor inblandade. Jag vet inte vad det handlar om riktigt, men jag ska försöka få lite closure här i eftermiddag och bara acceptera lite.
Ja.
Min kompis som hade hjälpt till att förvara lite grejer, hon sa till mig, hon citerade Ramdas som är en sån här, han var en andlig lärare kan man säga. Han gick bort för några år sedan. Han introducerade buddhismen till USA kan man säga, på bredare front. Och var väldigt stor under 60-70-talet. Och han sa någonting, han brukade resa runt tydligen med 7 eller 8 lådor med saker och sen så en dag insåg han bara nej, man kommer ändå, när man dör så kommer allting ändå försvinna.
Ja.
Och i princip gav bort allting. Så att hon sa det lite som en inspiration.
Ja.
För att man kommer ändå inte ta med sig det när man dör. Så man får väl tänka så.
Ja, det är bra. Så sa ju Yoko Ono också i The Ballad of John and Yoko. You won't take nothing with you but your soul. Något sånt där, ja. Hon skrev mycket sånt.
Man får investera i själen istället, helt enkelt.
Ja. Men gud, vad omvälvande. Det är som att du har åkt till ett så här parallell Beverly Hills. Som, jag har ju försökt uppa den här resan oerhört. Som någon slags
eskapistisk...
åka in i solen har jag föreställt mig att du gör. Och så har det liksom bara regnat. Dina saker som du skulle hämta fanns inte. Du har bara avbrutit värsta kreativa flowet som du hade med din bok. Man bara, fan pågår. Men gudskelov att Gabriel har varit där då? Eller har kommit över och hängt med dig? Det måste ju ha varit liksom räddningen för projektet.
Ja, universum ger och tar.
Ja.
Och det är verkligen sådär tycker jag. Jag tänkte mycket på det sista tiden. Så att ibland blir man ju lite avundsjuk. Mm. Det ska jag ju inte hyckla med. Alltså när man är... Det blir säkert någon som är avundsjuk på mig för att jag är i Los Angeles just nu. Det finns någon, jag är avundsjuk på någon annan för att den fick bli intervjuad i sin bok och jag blir inte intervjuad av min bok.
Mm.
Alltså, vi har alla någonting vi sitter och är avundsjuk på. Någon är avundsjuk på att jag har en kille, jag är avundsjuk på att de har pengar. Alltså, vi sitter alla här och önskar att jag är lite annorlunda.
Yeah.
Utom kanske finns någon lycklig person där ute som är verkligen tillfreds, men De flesta känner ju den här känslan ibland. Mm. Ja. Och jag har tänkt mycket på det. Alltså, det är verkligen intressant hur universum bara tar och ger. Det alltid någonting vi önskar. Alltså, jag gick tillbaka lite till mina anteckningar tidigare i år. Och jag hade skrivit ett dagboksinlägg den 17 mars. När jag var så här, fan vad jag är trött på det här. Jag kommer aldrig hitta kärleken. 5 år, absolut ingenting. Och jag har liksom gett upp helt. Och det kommer aldrig hända för mig. Och jag bara uppgivenhet och besvikelse. Och bara, varför blir jag bara besviken? Jag blir bara sårad hela tiden. Och bla bla bla. Mm. Och sen så här, dagen efter träffade jag Gabriel.
Det är fantastiskt. Han la upp en underbar bild på dig i hellregn. Häromkvällen. Där du ändå liksom lyckas se lycklig ut. Fast jag förstår att det är liksom... Det är inte där ni var i tanken.
Ah, jag var rätt ledsen. Alltså. Jag höll på att få en total shutdown alltså, mentalt.
Ja.
Vi fastnade i ös regn. Ja. Jag gick in på Beverly Center och ringde en taxi. Han kämpade hela vägen hem. Men hans skor är fortfarande blöta kan jag säga. Efter 3 dagar.
Vadå, du tog taxi, han gick?
Han bara, jag vill bara komma hem. Jag bara, nej,
jag tänkte inte. Ja.
Så vi var så genomblöta att våra dunjackor var blöta in på huden.
Ni ser väldigt nykära ut i alla fall. Så. Go crazy, who cares?
Kul att det ser ut så.
Ja.
Nej, men det är det här jag menar. Alltså, det kommer alltid vara... Man kommer alltid vilja att någonting annat... För då, när jag sitter där i mars och bara, jag kommer aldrig få kärleken, bla bla bla. Och sen så får jag det. Och nu sitter jag och gnäller över något annat. Alltså, det kommer ju alltid... Jag fick min dröm där uppfylld, nu är jag sur för något annat. Så det kommer ju alltid... Det kommer alltid upp så nya. Det finns ingen liksom quick fix. Livet kommer bara vara en serie besvikelser och utmaningar som man försöker sitt bästa att överleva och klara med sig själv i behåll.
Ja. Så. Men du var i alla fall i LA samtidigt som Joan Didion dog.
Alltså inte bara Joan, också Eve Babbitt som är min andra stora. Jag har 2 stora California favoritförfattare och
jävlar.
Favoritförfattare uttaget. Och båda 2 dog samma vecka.
Shit. Ja,
det där var sjukt. Men det är väl många som dör kring jul. Det känns som en sån här tid när många typ dör. Jag vet inte.
Why not? Det är kanske då man ska passa på att resa.
Nej, men så här mörkaste dagen på året, så det är som att själen bara, okej, nu somnar vi in.
Ja. Men vad hade du för relation till Joan Didion? Var det något? Jag tycker ni har lite samma kvaliteter, men det kanske är bara fördomar.
Jag uppskattar verkligen det, och jag känner lite så själv också. Att jag tror att hon har ju också jobbat som journalist mycket och är ju romanförfattare. Mm. Och jag tror att vi, precis som jag då, och jag tror att jag känner igen mig mycket i hennes skrivande. Jag tycker att hon skriver på ett sätt som jag känner igen mig i. Och jag tror hon gillar också lite det här enkla skrivandet. Mm. Fast ändå en twist, en poetisk rytm eller en poetisk twist. Mm. Fast ändå väldigt, det är ju inte krångliga ord. Så jag känner själv, jag är glad att säga det, för jag känner själv så att vi har mycket släktskap i vårt skrivande.
Ja.
Så det men jag blir inte så ledsen när folk dör. Alltså det... Jag blir alltid lika chockad. Folk kan säga, hjärta är krossat. Jag bara, hon var typ 90 år. Alltså, eller, det är okej.
Men det är lite att
eller hur känner du?
Jag bara tänkte att du kunde liksom plocka upp lite av hennes själ där. Eller manna och liksom ta med hem till Sverige. När du ändå är där.
Men precis så... Ja, men exakt Pontus, precis så känner jag. Typ. Ja. Jag tror ju, okej, nu blir det lite kanske flummigt för vissa, ni får bara ni får mjuta, men jag tror ju typ att när människor går bort så lämnar man lite av sig själv till människor omkring som passar.
Mm.
Och jag har känt det där själv typ när vissa stora lärare i ämnen som jag är intresserad av har dött, så jag har känt att jag får lite som en litet, ibland har jag fått lite som en liten boost av deras och det är ju jätte, såklart hemskt att man dör, men jag tror ju att själen går vidare, så att för mig är det så här, man går in i en annan skepnad.
Ja.
Så att för mig är inte hemskt, men det är ju liksom det
är värre för oss som är kvar. Ja.
Det är värre för oss som är kvar och saknar. Saknaden är ju värre.
Ja.
Men för att lyfta fram Joan Didion, alltså jag tycker att hennes mest kända bok är ju Ett år av magiskt tänkande som handlar om sorg efter hennes döda man. Är det väl? Nu blir jag så här osäker, för jag har inte läst på typ 10.
Och dotter, eller dottern dör under arbetet. Det är någon...
så är det
antingen, ja, precis. Det är väldigt tragiskt. Ja, är det.
Väldigt tragiskt. Och den är ju den mest kända boken kanske. Det har också satt upp som teater. Jag såg den som teater faktiskt nere på Teater Galeasen, tror jag det var, för kanske 10 år sedan. Och, men jag skulle också säga att många andra av hennes böcker, jag älskar till exempel Slouching Towards Bethlehem, jag vet inte om det finns på svenska, men jag såg nu också att flera av hennes böcker kommer komma ut på svenska snart och är i översättningsprocessen. Jag tror det var på Natur och Kultur. Så det kan man ha utkik efter. Flera böcker kommer komma snart.
Ja, men för det var något när den där År av magiskt tänkande kom för kanske 15 år sedan. Det var verkligen en hype i Sverige, eller det var väl då det liksom började översättas på nytt kanske. Och det var väl i den vändan hon var Nobelpris nominerad tror jag också, alltså runt där omkring.
Nobelpriset snackis
ja. Så att säga. Ja, precis. För att man ja, intressant.
Nej, och Eve Babbitt, som en annan kvinna som har dött, har jag faktiskt skrivit om. Vi får se om den här texten någonsin publicerades. Jag skrev en understreckare som också är betald. Men jag har inte sett den publiceras. Det var 3 år sedan. Men det kanske, har vi tur, kanske den dyker upp. Eve Babbitt är en fantastisk California-författare. Hon brukade bo precis bredvid, nära mig här i West Hollywood. Men jag har aldrig träffat henne. Men hon skrev mycket på 70-talet. Hon var lite såhär it-girl på 70-talet. Och festade och hängde runt med alla kändisar och sådär. Och sen så blev hon väldigt sjuk och fattig och så vidare. Bekant från min bok om June Mansfield. Samma öde. från it-girl till mentalt eller utmanad. Men så har det kommit, hennes böcker har översatts, eller kommit ut på nytt nu de senaste åren och blivit superhypad här i USA. Alltså verkligen så här jättehypad litteraturvärlden i USA de senaste 5 åren kanske.
Vad roligt.
Så att hon har börjat vakna till liv igen. Hon har inte, finns inte på svenska ännu, så att det är inte så stort i Sverige ännu. Det kan komma. Ja, men vad händer? Nu har jag babblat så mycket. Vad händer, Pontus? Vad vill du berätta?
Ah, jo, men det jag idkar någon slags jullovsexistens här. Som, det har varit väldigt härligt. Julen kom och gick och det är ganska slaskigt. Vi hann vara mycket ute i naturen och nu är vi inne i stan och liksom står i musikhör och pysslar hemma och rensar och sånt där. Sånt som man ska göra på jullovet, liksom återfå krafter.
Jag hade
några ego-boosts här som var välkomna precis innan jul.
Ja.
Som massa fina recensioner som kom in på både julskiva och den här svenska jazzskivan som jag har producerat. Det var väldigt härligt. Och sen så var jag på en Tommy Körberg-konsert i Ersta kyrka här uppe på Södermalm. Där han och Ersta kammarkör sjöng jullåtar och sånt där. Då sjöng han faktiskt en låt som jag har skrivit. Som jag inte visste
att
han hade med i sin repertoar.
Men den
var, det var så mäktigt.
Gud vad kul!
Ja, så det var faktiskt... det är sällan jag går på liksom... Jag hör min egen musik eller vad man ska säga. Det är en lite läskig och... men oerhört smickrande liksom... Wow. Grej som går genom kroppen då.
Var det den här hur känns det att sakna? Det var så länge sedan jag var någonstans.
Exakt. Allt smart jag säger i podden är i själva verket bara quotes från mina egna låtar. Planterade. Nej, det var jag skrev till en julskiva som han släppte för kanske 7-8 år sedan. Den sista som såldes som så här Coops julskiva på CD.
Kaching!
Ja.
Eller?
Ja, det var tiden man kunde säga kaching om musik. Men jag och min dåvarande låtskrivarpartner Salem Al-Fakir gjorde en låt som hette Mitt barn, du sover stilla. Och handlar om legenden om Sankt Nikolaus, a.k.a. tomten, som gick runt och la mynt i sovande fattiga barns skor under natten.
Mm.
Det är liksom så legenden om strumpan och sånt där har tagit form.
Aha, man hänger upp strumpan ovanför spiselkransen.
Precis, men det är mäktigt att vara, och den spelades in med stor symfoniorkester i Norrköping. Wow. Och det var så här märkligt svulstig egoboost som nu liksom repeterades och sen han sjunger fantastiskt. Så det var svinroligt på alla sätt och vis.
Gud, nu fick jag en flash, när du sa det här så fick jag en flash som svar på din fråga innan. Jag satt och funderade så här, vad är det egentligen som gör att jag längtar hem så mycket? Mm. Och jag tror när du sa det här med Norrköping, då kände jag, jo, nu vet jag. Det är den här känslan att allting är så greppbart i Sverige. Allting känns liksom inom nåbart och inom kontroll. Det är lite lätt att sortera. Så här, aha, men vi åker till Norrköping och spelar in en symfoni. Alltså, what? Typ, här skulle det vara så här, aha, ska man då ta LA Phil? Alltså, allting är så stort och liksom vitt och sprätt, utspritt. Och så här. I Sverige är det väldigt, allting är så litet. I Sverige är ett litet land. Så allting blir så inom räckhåll så det går att göra grejer på ett annat sätt. Och det går så här, ringa upp någon och bara, vi gör det här. Typ. Här är det så här, du är den största, vad heter det, symfoniorkestern i världen. Ska jag ringa dem då? Eller? Alltså, det är så här, allting blir så rörigt. Så jag tror det är det. Greppbarheten och känslan, lite trygghet i greppbarheten i Sverige.
Ja, men det är ett bra ord. Och sen på juldagen så, inte nog med det. Det har kommit en ny dokumentär om Evert Taube på SVT som heter Evert.
Det här är så himla typiskt dig att du kollar på den.
Nej, men jag kollade inte på den först. Men sen, jag fick höra från en lyhörd släkting att en låt från den här jazzskivan som vi spelar ju gamla svenska klassiker på den i instrumentalversionen, och däribland Så skimrande var aldrig havet som är Evert Taubes bästa låt. Då hade de plockat in den som liksom för att feature, för att representera den låten.
Kul.
Ja, det var jättegott. Det var verkligen en så här blixt från klar himmel, för att det är lite roligt hur SVT och public service fungerar, för att vanligtvis när man ska så här, du vet, synka låtar och pitcha dem till reklam och spelfilm och så här, få med dem på en Netflix-serie och så här, det är liksom big business. Som man har så här agenter som springer till andra agenter som ska så här klära det och klära det. Public service har ett så här liksom, det har liksom kontrakt med Sveriges musiker att så här, de tar vad de vill ha. Och man vet inte i förväg.
Sjuk.
Ja, men så att de kan så här, och det är också de som betalar bäst, vilket är roligt att de bara så här, Det det här är inspelat i Sverige. Då har de liksom rätt i det.
Oj.
Ja.
Men hur, alltså du säger betala bäst. Kan man få lite ballpark? Vi som inte har en blekaste aning. Hur mycket handlar de? Hur mycket pengar kan man få om de spelar ens låt?
Om de spelar ens låt. Nu har jag inte skrivit den här låten. Men säg att det är liksom uppdelat i låtskrivarrättigheter. Som är liksom en stor chunk. Och sen går en del till skivbolaget som alltså håller master- och copyright-rättigheter. Och det är i det här fallet jag. Och sen är det Sami som är liksom musikerna, de som spelar på inspelningen. Så det är liksom i tre, och så är det kanske några hundra lappar per gång det spelas på radio till exempel. Så att man måste
lite, stopp. Så hur mycket pengar, om vi ska spela på tv, hur mycket pengar är det från första början och så ska det delas upp i tre?
Gud, jag vet inte. Det här var typ 1,5 minut. Men säg att det var kanske en... jag vet inte. Det beror på hur mycket den liksom streamas och går i repris och sånt där. Jag kan inte riktigt svara. Men, det är,
men snackar vi om 1000 kronor eller 10 000 kronor?
Mellan 1000 kronor och kanske lite mer om den går i repris.
Men det och det finns ska delas liksom, upp i tre personer? Tre
ja, delar. Exakt. Men det finns liksom inte en rangordning mellan så här, om du spelas i början och slutet av programmet eller om det är en vignett eller någonting annat. Men om det är specialskrivet till någonting, då sker det förstås liksom en faktureringsprocess, absolut.
Nej, men alltså, anledningen till att jag frågar bara för att jag fick ett väldigt kul meddelande här efter förra avsnittet, som man som bara pratade mycket om att vara kulturarbetare, förra avsnittet pratade mycket om stipendium och sånt där. Mm. Och då var det någon som sa det bara, så kul det är att få höra mer om det här, hur det funkar, för det är lite så gatekeepad process, alltså det är en process som folk inte känner till, hur det funkar med att vara kulturarbetare, hur försörjer sig och så vidare. Jag vet inte om gatekeeping är rätt ord, för jag tror inte det är med flit folk håller undan. Gatekeeping bygger ju på att man håller undan kunskapen med flit. Mm. Och det tror jag inte folk gör. Jag tror bara folk famlar i mörkret Det är alltså, all kunskap är så här, man bara berättar för varandra. Typ. Man bara så här, vänta lite, hur funkar det här? Ja, man får liksom fråga folk. Det finns ingen riktig guidebok och det finns ingen regelbok. Och det finns inte, det också ändras hela tiden. Mm. Så jag tror inte det finns någon så enkel manual. Så därför får man verkligen fråga varandra. Och vi pratar ju mycket om det också transparent här i podden och försöker vara öppna med. Mm. Jag tycker det är intressant att höra, för att jag har ju ingen koll på det med musik, men att vad det handlar om egentligen. Så när du säger att du får kanske några hundra för att din låt spelas, inte din, din låt spelas i tv. Mm. Och det ska ju också betala skatt på det, så du kanske får så här 150 kronor på kontot.
Ja, men exakt. Nej, men det går ju inte. Vi snackar
klarspråk.
Det går ju liksom inte att göra sig tät på det, absolut. Men det är ju samtidigt så måste man ju utnyttja varje sånt tillfälle i det att det är så här, det är en väldigt good look liksom. Om jag nu vill ut och sälja på den här skivan och de här inspelningarna, så kan jag ju liksom flika in lite som att det står en så här bra recension på en bioaffisch. Så kan jag skriva liksom så här, bland annat featured i den stora Evert Taube-dokumentären i avsnitt 2. Alltså det visar lite att man är igång och att andra vågar satsa på det. Nej, men så att det är upp till en själv, apropå kulturarbete, att liksom spinna det vidare. För att det är, jag kommer ju såklart liksom försöka att så här, få in det här i presentationen då till andra som liksom kan göra beställningar på nya grejer. För det är hela tiden det som, jag menar, jag får kanske några 10 eller 100 lappar på att de sjöng den här låten i kyrkan också. För att där betalar man ju också STIM liksom, för alla livespelningar och sånt där. Men det stora betydelsefulla, det är om någon uppfattar det och beställer någonting nytt av mig. För det är där liksom engångssumman ligger, just om man säger.
Men det här tror jag är liksom den stora frågan, man pratar om kulturarbetare och sådär. Alltså, det är den här fina balansgången mellan att göra sig hålla sig relevant och att visa upp att man finns och att faktiskt kunna få betalt för grejer. Ja. För att du kan ju vara på alla tidningar i världen liksom, men du får ju inte betalt för att du blir intervjuad. Du får ju betalt för arbetet du får göra sen. Så det gäller ju, det är ju det som är den fina gränsen, tror jag, för många kulturarbetare, för att vi sitter här och har massa cred och folk bara, men hon får ju vara med överallt. Man bara, ja, fast jag vill också få betalt för grejer. Alltså, man kan ju inte leva på cred.
Nej.
Och man kan inte leva på kulturellt kapital.
Nej.
Så det är ju det här som är den fina gränsen. Men samtidigt måste man ju ha det där för att fortsätta få jobb. Om man vill jobba med kul saker, såklart då. Så kan man ju göra andra saker. Men det är liksom, det där tror jag är den riktigt magiska kryddan eller gränsen, om man vill arbeta med kultur, är just att hålla sig, ha lite sådana där grejer som sticker ut så man kan flasha och sen fortsätta jobba behind the scenes.
För det är en grej som jag också har rannsakat mig själv kring nu under ledigheten. Jag märker att jag liksom läser mycket mer böcker och tittar på filmer och ska återkomma till det och så här, lyssna på musik så här intently, för att jag har tid helt enkelt och inte behöver tänka på jobb och arbete och att jag själv ska kreera massa saker. Men då märker man ju verkligen att så här, lite är vi skyldiga till det också, att det finns ju ett så här sål som kommenterar kulturen och refererar kulturen hela tiden, och att det på något vis är ju en underhållningsform i sig, och att när man är så här busy under högsäsong så att säga, så kanske man liksom nöjer sig med ett litet referat av samtidskulturen så här. Och så glömmer man bort och försörja den egentliga kulturen. Alltså att man läser så här 10 artiklar om filmen Pleasure, men ingen gick och såg den liksom. Att den har liksom flest intervjuer för att, men att nästan så här, frågorna kring den blir liksom en större, det finns ett större behov att fråga om saker än det liksom med själva huvudämnet. Alltså det går väldigt lätt att gå ner.
Ja, det där har jag tänkt mycket på under mina år som kulturjournalist. Alltså, de här, inne på 12 året. Och jag tänkte på det här varenda dag. Jag bara, bryr sig folk? Vill, tycker faktiskt folk om kultur? Som är kulturjournalister eller kulturtyckare. Gillar de ens kultur? Eller vill de bara tycka och skriva vad de säger, vad de tycker om saker? Det där har jag funderat över tusentals gånger. Jag bara, läser ni ens böcker? Tittar ni på film? Lyssnar ni på musik? Eller vill ni bara slänga er lite åsikter och synas? Jag, ibland undrar jag verkligen.
Ja.
Alltså jag försöker ju också läsa och titta mycket och sådär, men ibland känns det ju som att man är den enda som gör det. Det känns som att de andra bara vill tycka om det och inte faktiskt läsa.
Nej, men jag är liksom bara intresserad av det där runt omkringet, om det är en diskussion. Och att man liksom känner sig, det har vi återkommit ofta till, att jag tycker det är den finaste komplimangen vi kan få, att lyssna på oss ska kännas som att prata med en kompis. Om någonting man har upplevt, liksom.
Ja, det är ju underbart. Och att folk blir inspirerade att själva fördjupa sig i grejer och läsa eller vad du kan vara. Lyssna på någon låt.
Precis.
Alltså jag träffade en kvinna häromdagen som har skrivit, hon heter Kim Christen. Hon har skrivit den här filmen Before Sunrise. Mm. Du vet, Before Sunset. Med Julie Delpy och Ethan Hawke av Richard Linklater, klassiker. Hon skrev den med Richard Linklater, men hon är också expert på Anna Isnin. Så vi hade träffat hon fika hamdagen och pratade, och det är väldigt intressant för att hon frågade ut mig och ville veta allting om June, och jag visste ju massa då som ingen annan vet, så, utom de som läste min bok. Men sådär, så att det, i och med att boken inte är översatt ännu, så finns det ju ingen som i USA som vet de här sakerna som jag vet, i och med att jag har lagt 10 år av research på min bok. Och så jag satt liksom där typ en timme och berättade saker, och hon frågade ut mig och ville veta allt om June, och det är rätt intressant för hon är ändå expert på Anna Isnin, och hon visste.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Ingenting om det här.
Nej.
Så det är ju lite kul. Då kommer ju min bitterhet fram att under årets lopp har ju både Svenska Dagbladet och Stil i P1 haft stora grejer om Anna Isnin, och ingen av dem har då frågat mig eller nämnt min bok. Så det är lite frustrerande när man då blir utfrågad av en expert, och jag kan så mycket, och ändå i Sverige bara totalt tystas man, ignoreras man.
Ja.
Men istället så valde de Lydia Sandgren som expert att prata om Anna Isnin. Båda fallen. I alla fall, jag är lite sur, men det är okej.
Ja.
Jo, men då sa hon en grej som jag tyckte var så himla, himla bra, som verkligen gav mig lite hopp då, för jag har varit lite så, ja, men lite besviken över det ena och det andra i livet. Framförallt har jag varit mycket besviken med boken, jag känner att jag lagt så mycket tid och sådär, och så bara, ha. Men det gått så här, över ett år sedan boken kom, jag bara, okej, inga intervjuer, ingen som vill fråga mig, ingen som vill översätta eller så, ge ut dem utomlands. Jag känner bara att jag har gjort så mycket jobb, och så bara, blev det bara så här.
Ja.
Och då sa hon en grej som gav mig lite hopp. Jag tänkte mycket på det här själv, men hon formulerade det så himla snyggt. Hon hade fått det från sin man eller vad det var. Men att det är ju väldigt mycket som en, ni vet, som en tunnel ner. Vad heter det? Typ som en funnel. Alltså som en, tänk dig en tornado. Mm. En tornado ner och så. Alltså ofta hör man ju någonting. Man bara, men den där boken verkar ju intressant. Eller den där filmen verkar ju intressant. Den kanske man borde se. Och sen glömma bort igen. Så. För det är så mycket som händer nu.
Ja.
Sen hör man en gång till. Ja, just det. Den tänkte jag ju se. Ah, skitsamma.
Just
och så tänkte jag att tornadon blir bara smalare och smalare och smalare. Eller den här tratten heter det. Ja. Så blir den smalare och smalare. Och så det är ju färre människor för varje varv som är kvar. Så här, kanske det var 100 som hörde om den här filmen och ville se den. Sen kanske det är 90, sen är det 80, sen är det 70. Och sen kommer du till den här kritiska punkten som är liksom tratten. Ganska liten och tajt. Men där faktiskt folk kommer att gå och se filmen på bio. De kommer köpa boken. De kommer ge ut den. Alltså mm. den förläggare. De mm. kommer liksom, alla de här grejerna kommer de kommer hända i det här lilla, lilla röret. Men då började det någonstans med att det är 100 eller 1000 eller ibland 100 000 människor som mm. har hört om det här. Och sen att väl gå ner och köpa boken eller gå på bio är ju ett större steg. Så att man får komma ihåg det att man behöver den här konstanta påminnelsen, och förr eller senare så kommer man till en punkt man bara, just det, men jag vill ju verkligen göra det, då kommer jag göra det. Och det där tror jag man kan applicera på väldigt många saker i livet, men det blir väldigt påtagligt just med kultur i och med att det kritiska bygger på att för någon måste ju betala förr eller senare. Ja, liksom. Nej, det, någon måste ju göra det där. Liksom.
Det måste ju vara liksom konverteringsgrad hela tiden.
Exakt.
Som...
Jag tyckte det var så himla bra beskrivelse just med, jag har tänkt på det här mycket förut, att det är ju väldigt mycket sådär nu att man hör någonting där, och förut kanske man såg en intervju på tv i en halvtimme, nu ser man mm. kanske en 30 sekunder klipp på Instagram, så mm. att man får lite information där, lite där, bläddrar förbi, skrubbar förbi och sen plötsligt så bara klickar det, men det ska mm. vara väldigt snyggt formulerat just med tratten, jag tror väldigt mycket på det där att man...
Ja, men det är vrålbra, för att då när man är där uppe också i det översta trattlagret, då är man ju runt och snurrar ganska många trattar. För i den sfären så snappar man ju upp svinmycket varje dag. Alltså tusentals namn. Och jo, sen precis. Så ju mer man liksom snurrar in på en grej, desto längre bort kommer man ifrån de andra också. Det är en 5+-liknelse. Den funkar på alla plan.
Nej, men alltså, man kan ju slänga ut ett brett nät och bara så här... Det är som att jag skulle lägga upp en annons inför alla Sveriges medborgare. Bara, här, mm. kolla in Cat Powers nya skiva. De bara...
Ja, som Cat kommer Powers. I vår förresten. Visste du det?
Oh my god, nej! Jag vet att de kommer till Sverige, men jag visste inte. Åh, gud, underbart. Ja. Men då är det så här, aha, antingen slänger man ut den nätet till hela Sveriges befolkning, eller så gör man det bara till dem som faktiskt är intresserade. Och då kommer ju den tratten vara lite tajtare. Ja. För den trattens första mynning kommer vara väldigt stor, med 10 miljoner människor. Och det kanske inte är så många som faktiskt kommer att köpa den. Alltså jag tänker fortfarande på det här du berättade om i podden tidigt avsnitt, om att Rihanna hade någon spelning och frågade folk i spelningen, vilka här har köpt min skiva? Och så var det ingen!
Snopet! Fy fan vad deppigt.
Jag tänker på det där varje dag. Typ.
Ja, det var i Stockholm ja, det är inte... också. Det är liksom...
Det är inte bara jag, det är också Rihanna som har det här problemet.
Ja, hon alltså... håller på att bli galen på det här. Men det är också...
Jag förstår mer och mer Rihanna att hon väljer att satsa på sminket. Alltså. Jag fattar det där.
Ja, ja, ja. Och det, ju mer hon satsar på sminket desto mer omöjligt. För det är ju hennes endgame. Det är ju inte skivbolaget. Så att skivbolag kan ju inte satsa flera miljoner på en skiva som ingen köper. Som bara säljs en massa smink på. Liksom. För dem är det helt just värdelöst. Det. För att den, kommer, ja, den är ju inte billig att marknadsföra hennes skiva. Men nej, det som säljer exakt. Är ju sminket. Så det är liksom värsta rävsaxen.
Och hon cashar in på, ja just det, hon cashar in på sminket och de cashar, ja, på betala. Nej, det, alltså jag tänker ofta på det där faktiskt. Det är lite tröst ändå när man...
Ja. They're in the shit. Men, ja, men det, jag har faktiskt, jag har hört en liknande liknelse om karriär och livet i stort som är så här, att livet är som att hoppa fallskärm. Att när man hoppar ut ur flygplanet så har man liksom en stor cirkel på marken där man kan landa var som helst. Liksom. Alltså att det finns oändligt mycket möjligheter. Och sen ju närmare marken man kommer, desto mindre blir valmöjligheterna. Liksom. Och när man har landat marken så är man på en enda plats. Och lite så där är ju karriären också.
Mm.
Så det, vi pratar om himlar och funnels idag. Jag tycker om tratt-teorierna.
Alltså, livsvisdomspodden med Ida och Pontus. Det är något nytt här, alltså.
Ja. Jag tänkte ta upp det lite också eftersom det är liksom årets sista avsnitt och vårt första år som avslutas, så kan vi väl blicka tillbaks på en snabbis på vad som har hänt.
Ja, vad fan hände egentligen? du kan börja. Du kan börja.
Ja, men sammanfattningsvis så gör vi en podd om svensk hiphop, Sagan om ringen, Radiohead och Ida och Pontus, tycker jag. Om man vill sammanfatta det. men det känns väldigt... det känns som vi är på en väldigt bra bana. Jag tycker att... Jag älskar att, liksom, att det är en konversation där vi vågar gå tillbaka lite grann och så här, ta in lyssnare och rätta oss själva och bygga på och så här. Jag ser inget problem egentligen med att vi håller oss kring ganska få ämnen, även fast det inte är liksom intentional.
Men vad handlar podden om? Mer och mer tycker jag att jag börjar inse att podden handlar om att vara livet som kulturarbetare. Det känns som att det är där vi börjat landa mer och mer, att det är det som är temat.
Det var alltid liksom en... Jag har tänkt på att ha podcast väldigt länge, det vet jag att du har också. Men jag har liksom inte hittat rätt partner in crime. Och sen så, jag klipper ju en podcastserie som heter Vattnet går, som handlar om graviditet och så, och där du var med, och då kände jag bara så här, fan, det här är så roligt att lyssna på, jag skulle kunna göra det varje vecka. Och så är det ju lika roligt att prata med, så att det i sig är ju liksom hitta en like-minded där i så här språk och intresse, det var ju liksom punkt A på det hela.
Och så skrev du till mig och bara, hej, kan vi ta en fika? Jag bara, han är ju gift, så jag behöver inte bli orolig.
Exakt, men det är min bästa.
Jag bara, okej, okay, vi kan väl ta en fika? Typ, jag har aldrig träffat dig, vi har jättegärna. Men alltså, det här tycker jag också ringar in väldigt mycket, det här som vi pratade om innan, med att vara kulturarbetare.
Mm.
Det är precis så här det är. Att man liksom... Jag fick vara med i den här jättefina podden Vattnet går med Nina.
Ja, just det, ja.
Och fick vara med där, jättekul. Och det fick jag vara med för att jag har då träffat Nina, till exempel när jag drev min klubb, så var hon där och spelade skivor ibland, så vi kände varandra sedan dess.
Mm.
Och jag tror inte att hon hade tänkt på att jag skulle vara med i podden om inte det var att vi kände varandra sedan tidigare.
Nej, så visst.
Vi har ju inte så gemensamma liksom, korsade vägar. Så att jag liksom har klubben, vi träffar på varandra någonstans och hon bara, du borde vara med i min podd. Jag bara, vad kul att vara med i podden och sånt här. Mm. Eller kanske pratade på Facebook eller sånt här. Och sen är jag med i podden och så hör du mig i podden när du klipper den. Och så skrev du till mig och nu sitter vi här och har en podcast. Och vem vet, vad är nästa steg?
Jaja,
och allt
precis.
Det här började ju bara med för att jag tackade ja till att vara med i podden. Så att man får liksom, så där får man tänka mycket tror jag. Man kan inte, om man vill jobba med kultur...
Mm.
Vilket jag vet att många som lyssnar vill eller gör redan. Man måste ju alltid hitta den fina gränsen. När kan jag ställa upp på någonting? Och det gör man ju då gratis. Ah, jag får inga pengar för det. Liksom. Så, ja, men jag tar den här tiden och gör det här. Vad kan det leda? Jag vet inte. Ingenstans eller någonstans.
Ja.
Man kan inte alltid veta. Och så måste man veta när ska jag ta det där steget och när ska jag känna att det här är inte värt det. Jag ska inte skriva en artikel till den här tidningen gratis för att jag ska få synas mer. För jag tycker att jag borde redan... De borde redan veta vem jag är som läser den tidningen. Typ så har det hänt.
Ja,
men däremot podden är helt andra människor. Så att man får tänka så här, vad är värt och vad är inte värt att gå in och göra saker?
Nej, men absolut.
Det tror jag är ett väldigt talande exempel för kulturarbetslivet.
Ja,
som
och att
i stort.
Det där så att Sverige är så greppbart. Det är ju, man måste ju, här är det ju viktigare än någon annanstans att vara snäll hela tiden. Jag har liksom, varje år jo, har jag sånt. Såna här grejer. I somras jobbade jag med en ljudtekniker som ställde upp superbilligt för så här, som reste runt med Tio. Och han fixade värsta grymma dealen så att de kunde spela i min lada där på Gotland. Och då bara så här, fan vad duktig du är, eller så här, vad bra. Ja, men Pontus, för 15 år sedan, då var du ljudtekniker på Pet Sounds Bar när jag var i Stockholm för första gången. Från Norrland och så här, och du gav mig så mycket självförtroende och då valde jag att satsa vidare på musik. Man bara, what? Wow. Och då kan man ju vara liksom dryg och kasta kapsyler och be bandet hålla käften. Men då får man ju inte hjälp 15 år senare. Utan då kanske någon liksom pulls the plug. Och det var något tidigare i veckan här också som man bara så här, aha, okej, okay, wow. Att man...
Det är long game alltså.
Ja,
det är
gud.
Long game.
Man har ju otroligt mycket ögon på sig liksom hela tiden utan att man egentligen tänker på det.
Ja, exakt. Det man gör spelar roll. Jag vet inte hur många gånger jag har folk som hör av sig och bara, åh, du inspirerade mig till det här och du, tack vare dig gjorde jag det här och bla bla bla. Och jag har ingen aning. Jag bara, aha, okej. Okay. Jag bara kör på min grej och så jag kan tappa räkningen hur många gånger folk har hört av sig att de har blivit inspirerade eller tagit något steg i livet på grund av det.
Ja.
Som du säger, folk tittar fast man inte märker.
Ja.
Det är så. Man får bara försöka göra så gott man kan och vara schysst. Och...
Ja, men precis. Och
plantera lite grejer. Men just det, vi skulle prata om året, året in review. Men ska vi ta lite personligt då? Eller personligt slash professionellt året genomgång. Var befinner oss nu? Var befann du dig för ett år sedan? Och var befinner du dig nu? Och hur tycker du att det förhåller sig till varandra? Och är du nöjd eller besviken?
Ja, men jag trodde vi var på väg liksom ut ur pandemin då. Och att det skulle liksom tillbaks till normalitet på något sätt. Och så att jag sökte väldigt mycket så här att jag ville vara med personer igen. Och då är, alltså för att prata om podden igen, så är det någonting väldigt så här identitetsbyggande. Både för en själv, att man liksom har en rutin. Men också att man liksom har någonting som fäster, som man kan, ett liksom... En conversation piece typ, när man träffar folk. Att man vill vara en så här, i en röra. Ja, och sen så gick det inte så fort som man hade kunnat tro. Så att den, jag tror att det har varit en liksom jättevälgörande fönster mot yttervärlden för mig alltså. Och det är nu behöver man ju såna väldigt mycket. Jag är liksom aldrig ute och träffa någon direkt, om det inte är i jobb. Om man säger nu.
Men på privat plan då? Förutom podden. Alltså, var du befann dig för ett år sedan? Hur känner du att det här året har gått för dig?
Nej, men vi är på en jättebra plats. Alltså jag och min fru Elsa. Det har varit ett väldigt skönt år på det sättet. Vi har liksom knutit samman mer som familj. Och inte varit så nervösa över att behöva plisa andra, tror jag. Alltså att man... Mm-hmm. När ens unge är 5, då har man landat lite i att så här, man bryr sig inte riktigt om att så här, uppfylla ens plats i den större släkten riktigt längre. Utan man gör saker mer på egen hand. Och det,
man är lite i spotlight när man har en liten bebis. Alla ska liksom lägga sig i första åren. Så där.
Precis. Och i år har vi liksom...
Förälder, typ.
Mm. Ja, vi har chillat jättemycket med så här att vi bjöd inte in särskilt många till landet. Alltså annars har det varit så här öppet hus. Vi hade ingen form av liksom mottagning eller så här gathering runt jul, vilket var jätteskönt. Men vi pyntade hela vår lägenhet ändå. Men tidigare har vi liksom verkligen sett oss som det här navet på något vis. Som vi, och det är inte som att någon annan reagerar på att vi inte är det heller, så det där är så himla mycket en bild man målar upp om sig själv, tror jag.
Just
att man
det.
Liksom är, man vill, man tror sig vara den här kuggen liksom, som är någonting, och sen så bara säger man att så här, man, nu orkar inte vi vara här just nu, då bara okej. Men och annars så är jag på ett helt fantastisk plats liksom, konstnärligt och kreativt, alltså i vad jag gillar att göra. Jag har producerat väldigt mycket gångna året, men liksom gått lite andras ärenden, om man säger, i det. Vissa känner sig ju liksom som att det gör dem fullkomliga, men jag vill ju skriva mycket musik för att jag ska känna att det är värt någonting liksom. Och det kommer jag göra, och har verktyg och medel för det kommande året.
Så det är lite sådär halvt nyårslöfte för dig att satsa mer på ditt egna skapande?
Ja, eller det är liksom redan satsat, så nu ska det iväg bara skjutas. Så det är, jag gillar platsen mycket där jag är just nu.
För det där tänker jag är en väldigt viktig grej när man är kulturarbetare, men också för alla människor i huvud taget. Att alltså, jag har ju alltid varit den här som bara kör mitt race, och folk bara, oj vad mycket du får gjort. Jag bara, alltså, jag har ju hög kapacitet, men jag gör ju också bara min grej. Hade jag lagt den tiden på att plisa alla andra, då hade jag ju inte gjort de här sakerna. Alltså jag har ju aldrig typ jag är alltid den här personen som inte typ köper, som glömmer bort sociala spelregler för att jag bara gör min grej. Men å andra sidan så gör jag ju min grej. Så att man kan inte alltid få allt. Man kan inte vara den här perfekta, plisande personen som håller i alla fester och gör alla rätt saker och samtidigt lägger sin själ på sitt kreativitet. Det går ju inte att göra allt. Och det är ju typiskt kvinnofälla det här, att man ska vara den som gör alla andra nöjda och har det perfekta barnkalaset och har det perfekta det här och det här och det här. Ja. Medan jag är lite mer så här, jag gör det med, jag styr upp det sista minuten och sådär. För att jag lägger hela tid på min bok typ. Och jag förstår att det är ju inte socialt accepterat särskilt mycket, men det är ju så det för, man måste någonstans välja, det är ju så alla har gjort som alla män gör i princip, att man låter det gå först, och det ser jag ju ofta på människor, alltså folk jag känner och sådär som verkligen vill göra grejer, jag skulle också vilja måla mer, jag skulle vilja göra musik eller jag skulle vilja skriva en bok, men så har de fullt upp med massa saker som jag bara skiter i att göra. Så att man, någonstans måste man ju välja någonting. Tiden måste ju komma någonstans ifrån. Man kan ju inte både lägga tid på att skriva låtar för andra och för sig själv, kanske.
Nej, men verkligen.
Då får man bara säga, nej men nu skiter jag i att göra det för andra, så får de klara det själva, så gör jag mig själv istället. Ja. Och det här året har verkligen varit ett extremt sånt ord. Jag har tjatat det här reset länge, men det här året har varit extremt. För att för 2 år sedan så bestämde jag mig att jag bara, nej, men jag vill verkligen inte vara journalist. Jag har aldrig velat vara det. Jag har bara gjort det för att tjäna pengar eller för att få in pengar. Jag tycker det är ganska lätt och rätt kul. Men det är inte det jag vill. Eller inte fira mig som liksom. Så att jag vill bara skriva min bok. Och det bestämde jag mig för 2-3 år sedan. Och det har blivit mer och mer påtagligt. Och det här året har jag verkligen kunnat göra det. Och jag har ju då valt att bo med mina föräldrar som... Det har ju varit en pusselbit i det här att jag slipper betala för hyra och sådär. Men också... välja bort mycket annat. Alltså jag sitter mest hemma och skriver och så. Då väljer jag ju bort nyen och sådana saker. Men också att jag typ inte har frilans. Så jag har liksom inte frilansat så mycket. Och sen har jag fått lite stipendium och så det har ändå gått. Men det har verkligen bara varit sånt år att jag har gått helt in i min bok. För att jag bestämde mig i slutet av året att jag vill bli klar med det här. Så att jag tycker ändå att jag, om man då pratar om year in review, att jag har verkligen gjort allt jag kunde. Jag behöver inte i efterhand känna så här, fan, varför liksom fokuserar jag inte på boken istället för att lägga tid på det där tramset, utan jag har verkligen bara gjort det, fokuserat varenda dag. Och jag känner mig faktiskt väldigt stolt över att jag har kört på, att jag kommer så pass långt nu.
Ja, men det
jag hade liksom inte en annan sida klar i början av året, och nu har jag liksom kanske i alla fall 150, kanske 200 sidor. Så att jag känner att jag lovade mig själv och jag har uppfyllt löftet till mig själv. Och det här berör ju egentligen en annan människa. Det här är bara för min egen skull.
Ja. Det är ju så jävla roligt, för att utan att ha känt dig tidigare så känns ju ditt sociala liv otroligt rikt. Liksom, om jag kollar på det.
Det har ju blivit det. Ja, men det har ju blivit det också.
Ja.
Det har varit så fantastisk effekt. Alltså, för jag träffade typ ingen. Liksom. Hela förra hösten var jag med mina föräldrar i Värnamo. Mm. Träffade nästan inte någon. Åkte till Stockholm ibland. Liksom, och, sådär. Men, och sen hela vintern träffade jag ju ingen. Och då var det då jag träffade min kille. För att jag var på Clubhouse. För att jag var så isolerad. Mm. Jag måste träffa några människor. Och så blev vi ihop i april. Eller början av april. Och,
träffades ni på Clubhouse?
Alltså, ja. Har jag inte sagt det i podden?
Nej, gud vad härligt.
Jag får berätta om det.
Om någon minns Clubhouse.
Det var vi alltså som blev ihop då.
Ja, what?
Det var i februari typ. Så började vi prata. Men inte först i mars som vi verkligen började prata med. Verkligen.
Gud vad uthålligt. Jag stod ut i 15 minuter på Clubhouse. Men
jag hade ju ingen att prata med. Jag satt ju själv varje kväll i Värnamo liksom, dag efter dag.
Ja, du menar så. Ja, precis.
Så jag var ju så här, åh, kul att prata med folk, typ träffa människor. Snyggt. I och med att man är singel också så har liksom ingen, man är helt på, efter klockan 9 så är jag helt själv liksom. Så vi träffades på Clubhouse, men jag kan berätta om det en annan gång kanske. Men
To be continued.
Ja, det får bli en cliffhanger där. Men så då efter det, när jag började träffa Gabriel mer och åkte upp typ i april, maj, det var typ då vi började podden också ju, till Stockholm mer. Och då har jag ju fått jättemycket socialt liv, för plötsligt så har jag slungats in i liksom både mina sociala cirklar, alla som är sugna på att ses igen efter den här långa frånvaron, och alla hans kompisar och liksom våra gemensamma kompisar. Och det har bara exploderat, så att det är också någonting som jag har saknat väldigt mycket. Så det är också en sån grej jag drömde om i början av året, att ha lite mer vänner och socialt liv, eller framförallt socialt liv. Och det har jag också fått. Så att jag tycker ändå att jag har lyckats hyfsat bra med det jag gav mig in på. Att jag ville ja, hur nu svamlar jag. Men ja, jag tycker ändå att det här året har gått helt okej under omständigheterna.
Ja.
Ja, det är slutsatsen här.
Fan vad härligt. Nej, men jag tycker att det är... Jag är väldigt nöjd med året som har gått faktiskt. Och ser om man ska se liksom framåt med lite nyårslöfte och sådär. Vad kan vi ge podden för att göra den bättre, tycker du? Jag tycker vi kanske ska... Jag har funderat länge på att strunta i de här musikvalen. Att det känns lite gimmick.
Ja, ja, vi kan skita det, tycker jag.
Ja, musik är så dåliga på att uppfatta det där ändå. Jag tycker det är kul att uppa folk, men de får fan höra av sig tillbaks ibland.
Ja, det är lite så här, man bara, aha, varsågod för den här att vi... Man bara, nej, okej, okay, skit.
Okej.
Men om någon vill vara med och verkligen uppskatta det och också då vill...
Slänga in ett DM.
Ja. Bara höra av
sig. Jättebra idé. Men det är så roligt, så, ja... och sen så fick jag sån här samvetskval förra året när du sa att det här tillhörde segmentet kulturjournalistik. Eller du sa att det är så här, det här skulle nog kvala in för så här publicist, bloody bloody.
Ja!
Då kände jag att jag var alldeles för flyktig i min analys det gångna året. Och att jag måste liksom vara lite mer...
Nej!
Ja, men det, jag kan inte stå för då att jag så här... Bara, ja, men se den här, den är jättebra faktiskt. Nästa ämne. Och så man får kanske ge något ett exempel då, inte vet jag.
Fast man kan ju vara kulturjournalist som bara rapporterar.
Ja.
Måste ju inte analysera. Man kan ju bara att informera och lyfta fram. Det är också kulturjournalistik. Så man måste inte liksom ge en djuplodande analys. Men jag måste säga att jag har ju faktiskt sett en film. Hinner jag berätta? Nu kanske det är lite svårt.
Har du sett en film? Ja, du var ju på Tarantinos biograf.
Jag var ju på Quentin Tarantinos biograf. New Beverly heter den. Och New Beverly Cinema. Och det är ju fantastiskt. Alltså det här är ju... Ja, det är ju en lite så gammaldags känsla. Det finns bara ett biografrum och väldigt affordable prices. Det kostar $15 att gå på bio. Ni som går på bio ofta, som jag, vet att det kostar ofta lite mer. Ja. Och de visar nästan alla filmer på 35 mm. Alltså på film. Mm. Och de har lite så här kul, billiga popcorn. Så här 40 spänn för popcorn typ. Och sen så... en massa roliga drycker, alltså typ så här olika läsk som man inte annars ser. Mm. Och så går man in där och så visar de då olika klassiker och nya filmer blandat. Och den här gången så såg jag en film av Paul Thomas Anderson som är en så här legendarisk filmskapare som heter Licorice Pizza. Mm. Och den har inte kommit i Sverige ännu och kommer nog ta ett bra tag innan.
Nej, faktiskt... Jag såg att den kommer i mars-april eller något.
Okej. Ja. Då kanske vi pratar om den igen då, när det närmar sig. Men den var otroligt bra och huvudrollen spelas ju av sångerskan från bandet Heim, som du kanske känner till mer.
Mm. Ja, de tre, är de systrar? Jag kommer inte ihåg.
Tre systrar. Och, precis, huvudrollen spelas av en av systrarna då. Och de andra systrarna är också med i Cameo, alltså spelar hennes systrar i filmen. Snyggt. Och det här fick jag reda på, handlar mycket om också att det har varit inspelat under coronaepidemin, så att han har liksom fått pull in favors för mycket folk och varit så här: hej, Sean Penn, kan du komma in lite och spela lite? Okej, schysst, snälla, du är ändå i stan, kan inte du komma in och spela in det här? Så det är mycket sådana där, Bradley Cooper spelar en helt otrolig roll, Sean Penn är skitbra, alltså det är så mycket bra skådespelare som bara dyker upp från ingenstans. Och det är ju lite så här, det är ju arthouse-film, det är ju inte blockbuster så, det är ju inte... Nej. Liksom... Det är inte som en actionfilm, utan det är ju mycket så här random grejer som händer. Den är lite rolig och det är mycket fragmentariska stories som händer. Men mycket, grundidén är väl att det ska handla om Paul Thomas Andersons egen uppväxt på 70-talet i Kalifornien. Lite saker han upplevde som är så här ihopslagna till en film.
Mm.
Vi kan prata om det mer sen när den kommer i Sverige kanske. Ja, men jag tyckte den var otroligt bra och rekommenderas varmt. Och framförallt biografen, vilken upplevelse. Och det är så kul också att sitta i ett rum med bara filmnördar. Alltså alla där. Älskar film. Och särskilt i Los Angeles finns det ju verkligen folk som älskar film, som jobbar med film och som dör för film. Liksom. De samlas ju här. Så man sitter i ett rum med typ 100 andra filmälskare och nördar. Och de har så här trailers också på 35 mm film. Och det finns ett huvudtema i filmen att huvudrollen, hon är den här Heim-tjejen, hon är ju typ 25 och det är en kille som är 15-16 och de har liksom en kärleksrelation som utvecklas under åren. Mm. Fast den stora åldersskillnaden då. Och det här är också en referens till många andra, som jag ser det, 70-talsfilmer. Typ Harold and Maude, som är en sån gammal klassiker. Också med åldersskillnad, ung kille och en äldre kvinna.
Mrs. Robinson, också, vad heter den där?
Mrs. Ja, Robinson, precis. Ja. Mm. Så det finns ju en hel, det fanns en hel del sådana film på 70-talet, så det är också en referens till den grejen typ.
Ja.
Så den kan man se som för, om man vill hypa upp sig inför Licorice Pizza kan man kolla på Harold and Maude. Ja. Jag. Det är en klassiker på 70-talet. Mm. Ja, nej, men det var fantastiskt. Så jag, tips.
Vi kommer ju vara en sån här omöjlig föräldrageneration gentemot våra barn, eftersom vi upplevde så jäkla mycket bra film i vår ungdom. Apropå Tarantino, så jag gör ju så här catch-up med att kolla om gamla filmer nu under jullovet. Så jag har sett så här Kill Bill, The Matrix, Sagan om ringen, trilogin. Alltså, för 20 år sedan så kom det ju film, om man säger så. Det var som ingenting annat. Vi kommer vara som så här, våra föräldrar bara, i min ungdom då var det minsann Beatles och Stones, och man såg dem på Johanneshovstadion och så här. När våra stackars barn kommer hem från Iron Man 9 och ska så här, prata film med oss. Det är på tv det händer nu för tiden, Ida.
Men jag måste säga att jag tyckte det var bra, den här Don't Look Up på Netflix. Det var ju deras största satsning någonsin.
Just det, klimatfilmen. Den ska jag också se.
Ja, den tycker jag ändå. Alltså den ska ju nå en väldigt bred publik. Så den är ju anpassad efter det också. Så det är ju inte lite så. Den är lite annan stil. Men jag tycker ändå att den är väldigt sevärd. Särskilt som filmen kan se med hela familjen också. För den är ju väldigt tillgänglig för alla. Det finns humor i den för alla liksom. Den tycker jag ändå man kan se. Det var ju Netflix största satsning någonsin ekonomiskt. Och det tror jag vi kommer se mer av nu. Alltså lite, kanske till och med lite smalare filmer. Så jag tror ändå det finns en framtid för den här lite mer arthouse-filmen fast i streamingtjänsterna. Så jag är ändå hoppfull för framtiden.
Du har helt rätt.
Ja, med de orden ska vi avsluta veckans avsnitt.
Ja, det har varit underbart kul att koppla in sig i LA-tråden igen. Så hörs vi.
Jag mår lite bättre nu, känner jag. För jag tyckte att jag kom in här och var lite så här, nu har jag fått, jag behövde lite closure, men jag tycker att jag har fått det nu faktiskt, lite closure, och att prata av mig lite om det här med alla mina ägodelar och sånt. Ja, man kommer ändå bli av med allting när man dör.
Jag hittar inte min bröllopsring sen i våras. Det kanske inte är något man berättar.
Oj.
Men det
är, jo, men gör det, för det kanske är en massa människor som är mediala som lyssnar som kan hjälpa dig.
Komma hem till mig och
leta. Kanske du kan få tips.
Nej, men det är verkligen... Så där gör man, och sen så kommer de tillbaka kanske. Men jag känner verkligen igen känslan av att så här, va? Var den inte där? Var ska jag leta då?
Ja, men exakt.
Då kan den ju vara så här, var som helst i hela världen.
Ja, men liksom, det går igång. Nej, men det är faktiskt oroväckande känsla. Det är lite så här eerie. Mm. Man bara, oj, om jag inte vet det här, vad vet jag då? Man börjar ifrågasätta hela sin verklighet. Liksom. Vad är jag egentligen säker på? Oj, vad jag hoppas att du får tillbaka din bröllopsring 2022. Och då hörs vi från Småland.
Vi har försenat, vi firar 12 år i vår och ska köra lite så här försenat 10-årsjubileum. Så jag kanske får en ny ring, inte vet jag.
Ja, en ännu bättre ring.
Exakt. En bättre ring.
Det är klart.
Ja.
En bättre.
Here's to a better ring.
Here's to a better ring. Ja, vi hörs nästa år ifrån Småland.
Ja, safe travels som man säger. Och välkommen hem.
Tack snälla. Hej då allihopa som lyssnar.
Hejdå, kul att ni är här. Gott nytt år. God fortsättning.
Hej då.
Hej då.
Hej då. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning, baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.